Då har vi kommit till destination Marstrand med Destinationspodden. Och Marstrand är en fascinerande ö som under många hundra år har dominerats av handel, fiske och försvarsverksamhet. Här finns ju en av Sveriges största fästningar i form av Karlstens fästning. Och Marstrand är ju en reseanledning i sig. Här finns fantastiskt vacker bebyggelse och enormt mycket att göra. Och det är ju lite grann metropolen på västkusten, skulle vi väl ändå kunna säga. Marstrand var en av de första platserna i Sverige att bli en riktigt populär badort, och det här hjälptes ju mycket av Oscar den andre som avlade sitt årliga besök här, vilket var en stor attraktion varje sommar. I det här avsnittet så ska vi träffa några besöksnäringsföretagare som verkar på den här ön, som har en orimligt hög koncentration av trevliga restauranger och fina hotell, givet hur liten ön ändå är. Så att häng med till Marstrand när vi sätter ner bopålarna på västkustens absoluta centralpunkt.
Jag kan inte stänga av vågornas klick.
Nej, det behöver du inte göra. Vad heter den här lilla fjorden som vi ligger i just nu?
Nu är vi på insidan Marstrands ön, mellan Marstrand och Klöverön. Så det är egentligen inloppet. Fyren du ser där heter Gråberget. Om du tittar ut åt andra hållet där så ser du Paternoster. Och det är ju Marstrands fjorden som är där ute då.
Just det. Och varför sitter vi här och kluckar?
Vi sitter här för att kanske... Havet runt Marstrand är rätt enormt och vackert att titta på.
Ja, och du är kapten Knut som driver företaget Havsupplevelser på Marstrand.
Ja.
Och hur ser sommaren ut? Vad är det du gör då?
Ja, jag har en båt som heter Elen av Marstrand, som är döpt efter min mormor. Och som då var sjömanshustru. Och jag har liksom alltid gillat att vara på havet. Och jag har fått för mig att det ska fungera att kunna köra fasta turer. Så jag vill kunna få så många besökare eller gäster som möjligt att åka med mig från Marstrand till Åstol. Eller runt Marstrand-turen har jag. Och försöker även köra till... ska försöka köra Paternoster i sommar, fast med en annan båt då.
Ja. Ja, just, är det någonting speciellt just det här med fasta turer?
Alla har sagt att det är väldigt svårt att få det att fungera. Jag tycker att det borde faktiskt kunna fungera. Så att min tanke här är lite grann, se, kan man få det här? Kan man få ut detta med digitala verktyg så att det är enkelt att köpa biljetter när man kommer till plats eller när man är i Göteborg på något hotell? Och direkt kan man säga att imorgon tar vi 11 turer med Elen och Marstrand, för jag vet att den går varje dag. Mm. Och det är liksom hela tanken. Det som är problemet är ju att har du bara en gäst så måste du köra ändå.
Ja.
Då är det inte riktigt lika lukrativt.
Nej, nej. Hur många, vad är break-even-nivån? För nu sitter vi på en 32-fots targa.
31-fots targa. Break-even för mig för att köra Åstolturen är väl ungefär 6 gäster.
Ja.
Så att kommer jag upp i 6 gäster så går jag kanske plus minus noll. Mm. Men när jag som i slutet av förra sommaren ofta hade 10-12 gäster. Mm. Då är det ju jättetrevliga turer. Och folk älskar ju detta. Nästan lika mycket som mig.
För den som då lyssnar på detta och inte ser allt det vackra här. Vad är det man får på en tur med kapten Knut?
Dels får man komma ut på havet i något av kanske världens vackraste skärgård. Som jag tycker Bohuslän är. Sen får man rätt mycket historia. Man får höra rätt mycket vad som har hänt här på Marstrand. Marstrand, du ser ju, har fästningen upp där och så har du Strandverkets befästning där nedanför, och så har vi ju liksom väldigt mycket saker runt omkring här. Vi har våran kanal, Albrektssund, får man höra hur de grävde den en gång i tiden. Och det var ju inte Albrektssundskanalen från början, utan det var Halsenkanalen som var den första kanalen. Och det var ju, för Marstrand var ju Porto Franco, det var ju skattefritt här uppe och det var ju väldigt mycket handel. Och då började de få upp mycket varor. Och när du går där ute, om vi tittar åt andra hållet, nu ser ju inte folk det, men jag pekar upp åt Ärholmen, som faktiskt är gamla gasverket där. Så är Sillesund, och där var det väldigt mycket rev och grund som gjorde att väldigt mycket skepp gick under i stormar och så. Så då sa, det var faktiskt kungen som gav bidrag för att man skulle kunna få gräva en kanal då. Och så gick man inre leden upp istället. Så man får lära sig lite om Marstrand, man får lära sig lite om Paternoster. Ja. Tänk den lilla ön långt, långt där ute. Där bodde det människor, året runt.
Ja.
Hur tog de sig in, tror du? Det fanns inga...
De rodde
in, ja. Och då var det också han som var fyrmästaren. Frun var inte lika viktig ute på fyran. Vem fick ro då?
Hon fick ro. Ja, och så hade de ett gäng barn som bodde där ute året runt också. Ja, det var ett rätt hårt liv det. Men nu har du kört här ett antal år. Och har du dragit några lärdomar längs vägen? Vad skulle det kunna vara?
Jag tror att en väldigt stor, alltså det viktigaste överhuvudtaget, det är ju för mig som har denna typen av verksamhet, det är ju att jag har ett nära samarbete med de andra företagen här ute. Alltså om inte Havshotellet och Grand Hotel och butikerna och restaurangerna säger att det finns båtturer här, så är det väldigt svårt för folk att hitta mig. Mm. Så att liksom kroka arm med sina kollegor på destinationen, det tycker jag känns som kanske det viktigaste av allting. Mm. Den andra delen som är jätteviktig, det är ju att nå ut i de digitala kanalerna. Och där har du ju självklart en jättemix av kanaler idag. Det är jättemånga som kanske då söker på Marstrand först, och då måste de kunna hitta båtupplevelser eller båtturer eller vad det är nu som ska det heta.
Marstrand är ju resanledningen ofta, för de allra flesta. Liksom.
Självklart. Ja. Så att det är så. Men sen så är du på Marstrand, när du väl har kommit så långt som Marstrand, så är det viktigt att Marstrand då har en tydlighet när du nu har sökt fram det, att du kommer till någonstans där faktiskt alla vi som är näringsidkare här finns med. Mm. Men sen så nöjer sig inte en kund med det, utan sen så kan de ju titta på, men vad har folk skrivit om honom på TripAdvisor eller på några andra recensionssajter då. Så att det är ju en del till. Och sen så är det ju så här att när du väl är här uppe, så kanske du, det kanske är helt spontant. Då går du in på, vi har ju sån här turistinformation, tidigare har vi varit bemannad, men nu har vi ju en digital variant av den. Och liksom, det här är ju också jätteviktigt att du kan gå in och egentligen bara se, vad kan jag göra nu? Ja, jag kan ta en dykutflykt, eller jag kan åka med Elena Marstrand, eller jag kan hyra en SUP eller någonting. Och att du når alla de här sakerna på ett enkelt sätt. Mm. Mm. Så att, alltså, vägen mellan den spontana kunden och din upplevelse, den måste vara superkort. Mm.
Och tycker du att ni har lyckats väl med det här?
Jag kan väl säga så här, att jag tycker att Marstrand har kommit ett stort steg på vägen. Men det är fortfarande så att Marstrand har haft en fördel som jag tror kanske har legat oss lite i fatet. Det är att vi har en enormt attraktiv destination redan i grunden.
Ja, det är ju en av Sveriges liksom mest ikoniska destinationer. Det är ju definitionen på destination nästan.
Ja, faktiskt. Och det har väl gjort att man har kanske inte behövt jobba lika hårt för det. Man kanske inte behövt organisera sig lika mycket, för det har kommit folk ändå. Men nu sitter vi inför nya utmaningar, och då pratar jag inte om coronan som ligger just nu, för det är ju det absolut värsta som har hänt hela vår näring. Men det som andra utmaningar vi har här, det är att ska vi få ut mer människor här, hur ska vi hantera dem? Var ska de parkera någonstans? Hur ska de åka hit? Kollektivtrafiken, går den tillräckligt ofta? Är den tillräckligt enkel att hantera både för svenska och utländska gäster?
Nu är vi precis i början på juni och vi har en lång härlig sommar framför oss. Vad tänker du om den kommande sommaren?
Ja, det är jättesvårt att sia om den saken, tycker jag. Utan jag tror att det kan bli väldigt mycket gäster som kommer upp till, som får inspiration till att åka till Marstrand. Fast det är ju svårt att svara på. Vi har ju tidigare haft väldigt mycket utländska gäster. Jag hoppas att det är sant som det står i många artiklar idag, att alla svenskar ska resa i Sverige. Jag hoppas att det ska bli en bra sommar, men jag tror att det är väldigt osäkert än så länge.
Ja, mina vänner, det här ser ju ut att bli en riktig semestersommar, och jag tror att vi alla har rätt mycket på våra sommarbucketlists med allt vi vill göra, alla platser vi vill besöka och saker som vi vill uppleva. Och då vill jag ju tipsa, ni har hört det många gånger tidigare, men Destinero är ett fantastiskt verktyg för att planera sin sommar och som besöksnäringsföretagare och lyfta fram allt det bästa som finns runt omkring den egna verksamheten. Om du går in på destinera.com så finns det en liten blå knapp där du skapar dina egna listor längst nere i det vänstra hörnet. Och då kan du där skapa din egen bucket list med allting det som du vill göra och uppleva här i sommar. Så destinera.com, skapa din egen lista och dela med dig och planera din semester. Vi sitter på ett fantastiskt fint litet hotell som heter Grand Hotel Marstrand. Och mitt emot mig sitter vem då?
Martina Johansson heter jag.
Och varför
Dalborg
sitter du?
Dalborg heter jag till och med.
Dalborg? Också.
Det får man inte glömma att lägga till.
Är det nytt?
Det är inte jättenytt, men det tar en liten stund att välja in sig.
Vi sitter nu på Grand Hotel på Marstrand som har varit i din familjs ägo ganska länge.
Ja, jag vet inte exakt år faktiskt, men 70-talet.
Och hur stor är verksamheten idag? Vad är det för enheter?
Idag är det då Grand här med hotellet och restaurangen. Sen är det fortsatt då Marstrands värdshus nere på kajen. Och sen är det ett ställe som heter Hamnkrogen som är nytt sedan några år tillbaka som ligger på Goa-sidan. Och sen så driver jag och mina bröder även ett ställe inne i Göteborg, nu i Linné, som heter Twinkie. Och farbröderna har ju haft ett antal olika verksamheter i Göteborg. Men har väl börjat steppa tillbaka lite mer och mer. Men det har ju varit mycket Park Lane, Kaj Charlotta, Christer, Reptider, Kometen och ja.
Men om vi fokuserar lite grann. Vi har Marstra, eller Grand Hotel som bas kan vi väl säga i det här samtalet.
Ja.
För det finns så mycket att prata om ändå. Mm. Men hur ser året ut?
Vi driver verksamhet kan man säga från mars, april till och med nyår brukar vi säga. Sen har vi ju lite, alltså kanske större konferenser och sådär under januari, februari, mars. Men då är vi liksom inte igång på daglig basis så. Utan det är ju fortfarande säsongsbetonat att de tre månaderna, de är inte de starkaste för oss, så kan man säga. Men Marstrand brukar ju börja vakna till liv lite vid påsk. Och sen så har vi liksom de olika säsongerna med våren och sen så kommer ju sommaren som givetvis är jätteintensiv. Sen när vi går in i hösten så blir det lite mer fisken och hummer och ja, weekends och konferenser och så vidare. Och sen så avslutar vi med julbord och ett nyårsfirande kan man säga.
Men annars så är väl Marstrand i en utomståendes ögon så är det en typisk sommar- och seglingsdestination.
Absolut.
Eller vad skulle du säga om du ska beskriva Marstrand som destination? Vad möter man här?
Jag tycker att man möter en alltså, fantastisk natur i kombination med havet, seglingen och ett väldigt rikt krog. Liv. Det är väldigt mycket restauranger på en väldigt liten yta och nöjen har ju alltid varit centrala på den här ön på något sätt. Men man har ju också all historia som liksom adderar något väldigt unikt.
Ja, man får ju verkligen, när man går runt här bland alla fantastiskt vackra småhus så det är ju en väldigt speciell är kring detta och det är ju lite grann som att bli flyttad 100 år tillbaka i tiden.
Ja, det är det. Och väldigt mycket snickarglädje och det är kul för att alla husen här ute i princip är väldigt väl skötta. Det gör ju att det är väldigt vackert.
Hur många är det som är bofasta?
På själva ön tror jag inte att det är mer än 200 personer eller någonting sånt nu.
Ja.
Men vad kan det vara på 1700-1800 någonting?
Ja, ja. Så att det är ändå ett levande samhälle som
absolut.
Som är.
Absolut.
Nu har du varit vd i nästa år är det 10-årsjubileum. Har jag läst mig till.
Ja, det kanske
2011.
Ja, det kan nog stämma.
Om du tittar tillbaka på de 10 åren, vad är du mest stolt över under den tiden?
Men det är väl, alltså det sitter ju en viss kultur här i väggarna på något sätt. Och vi vill ju alltid försöka vidare förmedla den. Dels till alla våra medarbetare men också till alla gäster. Och att den ska vara, det låter tråkigt när man säger att den ska vara samma, men den ska vara samma på något sätt. Det ska vara en härlig gästvänlighet och att man ska känna sig lite som att man är som hemma när man kommer hit. Och det är ett ständigt jobb att försöka upprätthålla det.
Och hur gör du det rent konkret? Just när man har mycket säsongsanställda, att få dem att fatta grejen till att börja med och sen så att faktiskt förmedla den känslan och den historien som finns. Yeah.
Men framförallt så tror jag att det handlar mycket om närvaro. Vi är ganska närvarande i alla våra verksamheter. För då blir det ju enklare att leda och förmedla. Liksom. Man, då blir de ju en spegel av en själv. Och sen så kan man ju inte vara på alla platser samtidigt. Men då är det viktigt att man hittar ett antal nyckelpersoner som förmedlar samma känsla.
Ja, för ni har väl ett antal alltid som är återkommande förmodligen och som kanske finns kvar i företaget,
ja,
året runt.
Ja, det har vi. Och vi har haft turen att få ha många som har stannat länge.
Mm.
Och de förmedlar ju sin tur vidare till andra,
ja,
och så vidare. Så jag tror att det är det som har gjort det möjligt. För det är omöjligt att göra det själv.
Ja, ja. Men så det är det som du är mest nöjd med under de här 10 åren?
Ja, det skulle jag säga.
Om man tittar lite grann på Marstrand som destination under de här 10 åren. Mm. Vad har hänt då?
Jag tycker det händer mycket hela tiden. Jag vet att vi pratade om det och mina föräldrar sa att när de började öppna konferenser här, nu vet jag inte exakt vilket år det var, men det var ganska länge sedan, och de skulle ha öppet lite in på hösten, då sa jag folk att ni är inte kloka, det kommer inte komma någon. Och jag menar, idag är det ju en stor säsong för oss, hösten. För då var det ju liksom att, ja, det kom massa folk vid midsommar och sen så drog man ner gardinen när skolorna började i princip. Och det var det det var.
Mm.
Och jag menar, ser man idag så finns det ju jättemånga verksamheter som har öppet åtminstone hela september ut. Och sen, ja, är det ett antal som fortsätter liksom längre in på hösten. Så det har hänt mycket. Men det handlar ju också om att det finns saker som är öppna här.
Mm.
Och då finns det ju en anledning att komma hit.
Det är ganska uppenbart när man kommer hit mitt i sommaren, så är det ju hav och bad och båtar och så. Mm. Men vad är det som lockar era gäster att komma hit i oktober till exempel?
Att det inte är det. Nej, men det är väl lugnet och att man kan se Marstrand på ett annat sätt. Jag tycker själv bara att man promenerar runt här när det inte är så mycket folk, då ser man ju andra saker än vad man gör när kajen är liksom helt full av människor.
Ja.
Så då skulle jag säga att då är det ju en annan typ av naturupplevelse. Det här lite mer karga och kontrasten i varmt och kallt, att vara ute och komma in.
Ja.
Och att sitta och äta en jättegod middag eller en hummerchupé eller något sånt där efter att man har varit ute och kanske haft en picknickkorg och gått runt ön.
För man är ju ganska, oftast i alla fall, garanterad väder. Mycket väder.
Mycket väder. Antingen fint eller ruggigt. Ja. Men det är alltid något.
Hur många anställda har ni i alla verksamheter tillsammans?
Vi går ju från att vara på vintern, så är vi inte mer, här på Grand är vi inte mer än 3-4 helårs anställda.
Nej.
Och vi är väl uppe i ett 40-tal i alla fall under sommarsäsongen. Vi jobbar ju inte alla dem heltid,
nej,
såklart.
Nej.
Men, och värdshuset har väl en helårsanställd. Och är väl ett 20-tal under sommaren. Och hamnkrogen är väl ett 10-tal och har ingen årsanställd. Så det är ju stora variationer.
Mm. Men om du skulle se på ditt eget ledarskap, hur har du lärt dig att leda?
Jag är nog lite ledartyp som person. Jag är ganska rak och tydlig och har liksom lätt för den sidan. Så att jag tror att för mig hade det nog varit en självklarhet att ta den rollen. Det hade nog inte spelat så stor roll om det var här. Eller
nej, det hade blivit någon. Så ändå.
Jag tror det.
Hur gammal var du när du gick in i vd-rollen?
Ja, men då var jag väl 25.
Mm.
Men jag var ju restaurangchef när jag var 20 skulle jag.
För det ställer ju ganska stora krav. Jag tror att det är många som kan tänka så här: oh, skulle min 20-åring vara restaurangchef? Oh, det känns avlägset. Nu var ju du drillad sen barnsben i verksamheten.
Ja, det var. Och sen så tror jag snarare det fanns nog ingen annan. Lite så. Det var nog kanske lite tidigt med fasen i hand.
Ja,
jag hade nog inte gjort det idag, men det var på ett annat sätt då också. Alltså det har hänt mycket.
Ja.
Nu är jag inte så gammal. Men
nu låter det som vi pratar om 50-talet.
Ja, men det har ändå hänt mycket i branschen tycker jag, bara under de senare 15 åren. Lite så. Det här
var vad hade du gjort annorlunda idag?
Alltså, när man blir äldre så blir man ju lite tryggare i sitt ledarskap. Och jag tror att när man är ung så är allting väldigt svart eller vitt. Och sen så växer man upp och inser att det mesta är en stor gråzon. Liksom.
Mm.
Och jag går nog in i mindre saker idag än vad jag gjorde gjorde då.
Ja.
Utan man blir duktigare på att se den stora bilden. Mm. Och så väljer man vilka grejer man vill pinpointa för att komma dit.
Ja.
Snarare än att grotta i allt. Liksom. Mm.
Om du skulle säga de tre viktigaste sakerna som du jobbar med i att skapa upplevelsen för gästen när de kommer till ett hotell.
Det handlar ju mycket om människorna bakom. Mm. Det tycker jag är det absolut viktigaste. Alltså, och miljön man är i. Men jag tror att människorna i kombination med en god miljö är liksom det som skapar helheten. Sen är det givetvis viktigt att man har bra mat och gott vin och allting sånt där. Men det blir miljön och människan som blir det viktiga.
Hur många av era gäster kommer tillbaka? Har ni koll på det? Så, ja, men det är en 30% eller
nej.
50% eller?
Nej, det har vi inte. Men min upplevelse är att det är många.
Ja.
Vi har mycket stamgäster och många som kommer. Och många säger att det är trevligt att komma hit, det är som att komma hem. Man kan åka iväg några år och sen kan man komma tillbaka och det finns ändå någonting som man känner igen.
Ja. Ja, för det där är ju intressant, just hur man dels att man ska skapa en miljö som folk känner igen, mm. samtidigt som man vill jobba med utveckling. Och det är ju en balansgång hela tiden, kan jag tänka mig.
Jättestor balansgång.
För det som ni...
För man får ju inte stå still samtidigt som man vill att folk ska känna igen sig.
Ja, nej, men för jag kan tänka mig, går vi ner och är en fullsatt kväll i restaurangen, mm. så, och jämför det med vad man serverade och hur det var för 10 år sedan, att det ändå nog är rätt stor skillnad, men att stämningen kanske är det som man...
Men gästvänligheten ska vara densamma.
Ja.
Det är väl det som är det viktiga, och att det finns en själ och en identitet i det.
Mm.
Nu har ju vi, våra ställen är ju liksom ganska olika. Grand och Världshuset skiljer ju sig jättemycket åt, men jag tror att vi har en gemensam filosofi i hur man ska möta en gäst och vad man vill skapa för känsla.
Mm.
Och sen så måste varje ställe få skapa sin egen identitet och sin egen själ.
Mm. Och hur har ni jobbat med dem? För det är ju många, alltså startar du en ny verksamhet så är det ganska tydligt att du jobbar med ett koncept, mm. och en tanke och en storyboard och så. Men här har du tagit över en verksamhet som fanns. Så, i vilken mån har du tänkt ur ett konceptperspektiv på, om vi börjar med Grand?
Det tänker man ju på, men samtidigt så har det har ju funnits ett koncept, så det handlar ju snarare om att utveckla det och förfina det i kanterna och kanske skapa annorlunda paketeringar under det konceptet, men att varumärket ändå ska stå för det som det är. Man pratar om anrika ställen, men det här är väl det om något liksom. Det finns en historia från 1892 och då måste man ju vårda den, men utan att det blir stillastående, så man måste skruva i. Det starkaste ledordet har väl alltid varit egentligen att det ska vara en personlig service och en personlig känsla på det.
Om man kommer hit om 10 år,
mm.
vad har hänt då och vad har inte hänt?
Ja, men jag hoppas att det som ska vara nytt ska ju vara att det finns mer av de nya säsongerna på Marstrand, att det finns mer evenemang,
mm.
att det händer mer saker runt omkring. Men jag tycker att miljön här ska vara ungefär densamma liksom.
Mm, mm. Men om vi fortsätter lite grann på det spåret, att du är ju väldigt engagerad i Marstrands företagarförening.
Ja. Vi är väl mellan 80 och 90 medlemsföretag någonting. Vi strävar efter att bli 100.
Mm.
Och då är det ju olika typer av verksamheter. Det kan vara allt ifrån den ensamma konsulten till oss som driver besöksnäringsföretag och industri och så vidare.
Och varför är det viktigt med en stark företagarförening?
Marstrand är ju mycket större än varje enskild verksamhet. Alltså, vi har ju vårat varumärke här på Grand, men det stora varumärket som gör att folk kommer hit är ju varumärket Marstrand.
Mm.
Och Marstrand som plats är ju det kanske som ofta lockar först.
Ja.
Och sen då så kan man välja var man vill bo eller äta eller vad man vill nyttja. Men därför är det ju viktigt att alla som är här ute jobbar åt samma mål med Marstrand. Mm. Det är ju det vi säljer i första hand egentligen.
Ja.
Vi säljer ju platsen Marstrand. Och sen så finns det ett utbud när man kommer dit.
Mm.
Och när man reser idag så vill man ju oftast upptäcka många olika saker. Och vår ambition är ju att folk ska vilja stanna länge på Marstrand. Och då räcker det ju inte att bara jag finns här, för att de kommer ju tröttna på att gå ner och äta hos mig varje dag. Utan man vill ju liksom röra på sig och se annat.
Men det finns ju en fråga som jag vet att ni i företagarföreningen har pratat ganska mycket om, och det är ju att andelen partyturisterna har blivit färre, att det är en annan, lite annan partykultur idag.
Ja, alltså det viktigaste är ju såklart att det finns ett utbud av saker att göra om man vill parta. Det är ju en grundförutsättning på något sätt, och Marstrand har ju liksom svårigheten att det är ganska trångbott. Och det gäller ju att det ska passa in i miljön också, så att säga, så att det inte tär för mycket på boenden och den unika miljö som vi är i. Sen har ju vi fått konkurrens från ett allt starkare Göteborg. När Marstrand hade liksom sina glansdagar vad gäller partygrejen, så fanns det ju inte så mycket i Göteborg sommartid. Idag finns det Göteborg väldigt levande även på sommaren. Och har ett rikt nattliv. Och det gör ju att det är svårigheter med kommunikation. Och, alltså, det går inte så mycket nattbussar. Och man är inte lika villig och benägen att sätta sig på en buss en timma. För att gå på ett diskotek ute på kusten när det finns ett
nära,
kanske precis nära där man bor.
Och sen på 80- och 90-talen och även in på 00-talet så fanns väl den här seglarveckan, just när det ambulerande.
Precis,
man startade i Marstrand och sen drog sig.
Man partade hela kusten, och den har liksom också dött ut. Och varför den har gjort det kan jag inte riktigt svara på, men det är väl kanske att färre också seglar, alltså man åker med motorbåt idag. Men man kan ju istället försöka skapa alltså trevliga saker kring musik eller sådär, som kanske inte är det här nattklubbandet.
Nej, för evenemangen är ju...
Utan man hittar en annan motor i det, så att säga, och där är ju evenemangen är jättestor.
Och vad har ni för evenemang? Nu är det ett speciellt år i år, men normalt, vilka är de stora evenemangen som drar, som är viktiga för er?
Ja, det är ju fortfarande Matchgroup då, såklart, som alltid är vecka 27.
Som är en av Sveriges största seglingstävlingar.
Ja, exakt. Den är jätteviktig för oss, och den har varit väldigt viktig genom åren för att bygga varumärket Marstrand också, framförallt internationellt.
Ja.
Så det är jätteviktigt i kombination med andra seglingar. Numera har vi en seglingstävling som heter Big Boat Race som brukar gå av stapeln i maj eller början på juni. Vilket är tacksamt, för det är ju lite tidigare på säsongen. Sen har vi haft båtmässan.
Just det.
En flytande båtmässa.
Och då är det ju otroligt mycket folk här.
Ja. Man brukar ju säga att vecka 27 och matchcup, då är det ju hur mycket folk som helst. Men även då sista helgen i augusti när båtmässan har legat hade varit.
Ja, jag var här med min båt i förra sommaren, och det var ju, alltså, man kom ju knappt emellan Marstrand och Koön. Ja. Det var ju så otroligt mycket båtar.
Det är jättehäftigt, och det är kul att man skapar någonting som är så klockrent i miljön på något sätt. Alltså titta på båt när man kan gå ut på bryggorna och så, alltså, det finns ju ingenting bättre. Det är mycket roligare än att titta i en mässa.
Och där kan man väl se lite grann vikten av att just hitta den typen av event som harmonerar med platsen och liksom där saker finns naturligt.
Ja.
För att då är väl förmodligen att ni via företagarföreningen är så många som ställer upp på det här gemensamma
precis.
Eventet.
Ja.
Och hur är ni med och stöttar och pitchar in i ett sånt event?
Vad gäller just, det kan vara lite olika i de olika evenemangen, men vad gäller just båtmässan så har då företagarföreningen hjälpt till med, det var viktigt för dem att kunna ha lite enklare mat tillgänglig, dels för besökare men också för utställarna. Så då har vi gjort en gemensam satsning där vi har gjort ett under företagföreningens paraply ett mattält där borta för att liksom fylla deras behov, och då blir det vårat bidrag till och sen så hjälper vi givetvis till med alltså kontaktytor och tips och hjälpa dem att hitta rätt.
Just det.
Men vägar in.
Om du fick önska dig någon typ av nya evenemang, vad skulle det vara som du ser att men det här skulle vara rätt naturligt här?
Alltså jag tycker att alltså, göra evenemang som utgår lite från restaurangerna är ju ganska tacksamt. Om det har vi haft innan och sådär, nu hittade vi kanske inte riktigt rätt i den, men det kan vara matvandringar, det kan vara någon, att varje ställe har någon egen liten musik eller, alltså någonting sådant, för att våra restauranger och krogar finns ju redan här, så att det blir ganska enkelt att koppla på det.
Hur jobbar ni med att locka fler gäster och jobba med marknadsföring och kommunikation?
Det som funkar bäst här ute skulle jag säga i den storleken som våra verksamheter är också. Vi har ju inte jättestora verksamheter, så att vi tycker att vi får alltså, bäst utfall när vi marknadsför oss gemensamt på ön. Liksom. Då får man störst utväxling egentligen för de pengarna.
Sen för ni har en gemensam kommunikationskanal som företagarföreningen driver, som är Marstrand.se.
Ja, det är Marstrand.se och sen Marstrands egen Facebook-sida. Och där skulle vi gemensamt kunna bli mycket bättre och arbeta mer mot det. Jag tror att vi får mer då än när alla lägger. Sen måste man ju ha sin egen marknadsföring också för att nå ut med sitt eget varumärke.
Men det där är ju intressant, just att vikten av att det är destinationen som drar, att inte alla bara tutar i sin egen kanal med sitt eget varumärke, för att då missar man alltså resanledningen hit
som är
Marstrand. Hur gärna man än vill så kanske Grand Hotel Marstrand inte är resanledningen.
Så är det, och det märker man väl på, alltså bara i, om du sitter och svarar i telefon i en reception, alltså du får ju lika mycket frågor om hotellet i sig som du får om Marstrand.
Ja.
Vad finns på Marstrand? Mm. Det är ju den vanligaste frågan.
Ja. Men om man är väldigt många som ska enas om den här gemensamma plattformen, vad är det svåra i att göra att lyckas med det?
Det svåra är ju att få alla att dra åt samma håll.
Ja.
Såklart. Att man behöver ju försöka skapa i den stora grupperingen mindre grupperingar som arbetar med olika, kanske olika säsonger eller olika.
Men för ni har en restaurang eller en krögardel i företagarföreningen,
ja,
väl?
Och
lite olika så.
Mm. Och sen så behöver vi nog bli bättre på att även där inom liksom gruppera upp oss ytterligare, och det är någonting som vi har pratat om nu på senaste, att man kanske ska ha en grupp som jobbar mer med ett visst antal frågor och en viss säsong.
Ja.
Och så kanske då vi andra som driver mer året runt verksamhet ska jobba tydligare med, så att alla jobbar med det som de själva har ett intresse i.
Men om du skulle skicka med några tips till någon som ska ta en ansvarsroll, sen om det är som hotellvd eller restaurangchef eller någonting sånt, så här, vad är Martinas topp tre?
Så jag tror att det är viktigt att man utgår från sig själv och försöker vara sig själv i den ledare som man blir. Alltså det som ligger närmast i hands naturligt. Sen så kan man sen ska man alltid sträva efter att bli bättre och liksom justera lite. Men det är enklast att leda på sitt eget sätt, för då blir det också mer trovärdigt. Förstärk dina bra sidor och jobba på de svaga liksom.
Ja.
Och addera till saker snarare än att försöka förändra sig själv i grunden.
Men det
och försöka hålla huvudet kallt.
Vilken härlig dag vi har haft här på Marstrand och Marstrandsön. Fantastiskt roligt att se en sån historisk plats som flödar av liv och verksamhet. Ett jättestort tack till Martina på Grand Marstrand och Marstrands värdshus och Knut på Havsupplevelser. Med det här avsnittet så går vi in i sommaren, och jag skulle vilja önska er alla en riktigt, riktigt härlig besöksnäringssommar. Hoppas att vi får se riktigt mycket av svemestrande, hemestrande, och att många av de farhågor som vi har haft inför den här säsongen kanske kan få komma lite grann på skam. Ja, låt oss hoppas det i alla fall. Så hörs vi i slutet på sommaren. Allt gott, hej!
Tack för att du har lyssnat på Destinationspodden, en podcast från Basetool, producerad av LL Experience. Vill du veta mer om hur du kan få just ditt besöksnäringsföretag och din destination att växa? Gå gärna in på basetool.se. Vi hörs snart från en annan destination någonstans i Sverige.